Det är verkligen svårt att laga kakel, det är inte något lätt faktiskt. Att det är nog, tror jag, bland det svåraste man kan göra av lera. Just att, för leran krymper ju efter att den eller när den torkar, och sen när man bränner så krymper den på olika sätt beroende på vilken sorts lera man använder. Alla leror fungerar helt olika, så därför är det lättast att använda samma sort hela tiden, och då vet man precis på millimetern hur den fungerar.
Nu, om man då riktigt tänker från första början, alltså du själv liksom typ och vispar ihop smeten, eller hur ska man säga?
Nej, jag köper faktiskt färdiggjord lera. Det gör nog de flesta keramikerna nu för tiden, att det är ytterst få som far ut och gräver upp sin egen blå lera och bränner med den, för att den är ofta, det är mycket rosk i den, och den kan innehålla olika andra ämnen som gör att den inte är konstant, alltså den krymper inte alltid på samma sätt beroende på var någonstans i marken man har grävt fram den. Så därför använder jag en sån lera som är liksom blandad i fabrik, så att den har alltid samma ingredienser i samma mängd, i samma proportioner. Så då vet jag att den alltid är lika, för det är viktigt i mitt arbete att det alltid ska vara exakt lika, eller försöka få det så exakt som möjligt, men det är ju inte alltid lätt heller det.
Är det här då liksom finländsk lera eller?
Nej, det här är faktiskt en spansk lera som jag använder, men att det finns inte egentligen någon finsk lera, att de flesta kommer från Danmark eller Tyskland eller just Spanien, att det är nog det som keramikerna i Finland använder. Men det där, jag har nu råkat hitta den här som fungerar just bra att göra kakel av, för att det finns ju leror för drejning och det finns leror för att bygga statyer, liksom skulptering och sånt, och sen då lera, eller min lera innehåller en viss mängd chamott till exempel, att den här 0,2 mm stora chamott i sig som gör att den inte krymper lika mycket som en lera som inte har chamott. Och min lera är stengodslera, så jag bränner den i hög temperatur. Annars ordet kakel kommer egentligen från det att det är lera som bränns i låg temperatur, men mina är liksom klinker, folk förstår inte ändå skillnaden på kakel och klinka på det sättet, så jag kallar mina för kakel, för det är det lättare begreppet, då vet folk att det är väggkakel det handlar om.
Okej, så när du har fått hit din lera då, så vad gör du då?
Ja, den kommer i såna här påsar då på 12,5 kilo. Och sen när jag börjar jobba så tar jag en påse och så öppnar jag den då och delar. Den är alltid i plast, ja, och den ska användas ganska fort också, för att den plast är inte alltid riktigt så där lufttätt heller, att den vill bli lite hård med tiden, men det här är nu riktigt ny och mjuk, att den här är nästan för mjuk ibland, att gör man ett jättetunna kakel så behöver man torka den lite för att den ska liksom funka bättre.
Den är grå, den här leran.
Ja, den blir riktigt vit sen när man bränner den. Att till exempel om du ser det där röd lerapaketet, den blir svart när man bränner den. Men sen jag har en röd lera som jag kan variera färgen på genom bränningstemperaturen. Att den blir ljusare, så mer så att terrakotta färg i lägre temperatur, och så blir den mörkbrun i hög temperatur. Och så använder man en sån här vajer då, som man kapar leran enkelt med. Man behöver inte kära med någon kniv eller hålla på.
Här har du ditt bord.
Det här är ett mangel, eller en lermangel. Och här får jag då ut lite större lerplattor, men jag måste kavla flera gånger. Jag kan inte direkt kavla den tjocklegen som jag vill ha, utan jag måste liksom först kavla lite tjockare och sen blir det tunnare och tunnare efterhand. Och det här är också viktigt när man gör kakel, att man måste vända leran liksom flera gånger för att spänningen ska släppa från leran. Och annars böjer sig kaklen när de torkar. Att den här tekniken måste man behärska för att kunna göra kakel överhuvudtaget. Ja. Annars är det ingen idé att börja med det här. Och sen ska man också orka massproducera förstås. Att det är ju inte alla som orkar med massproduktion. Att många gör bara unika saker också. Men att här ska man ju kunna göra hundratals exakt likadana kakel då, för att få ihop det ett helt kök eller badrum eller någonting sånt. Men nu när den är här, så då slår jag först lite banka lite på den här lerkroppen. Att det här är bra att man gör leran lite tätare. Sådär. Och sen när den nu är någorlunda i den tjockleken så sätter jag på mina dukar. Man kan inte mangla leran utan att ha dukar på vardera sidan om lerklimpen. Här kan jag liksom, här har jag en sån här måttskala här så att jag alltid får dem exakt lika tjocka. Men nu måste jag börja från kanske 4 centimeters tjocklek. Mm. Och det där så drar jag igenom här, men nu märker jag, nu står jag på fel sida. Så då, det här är alltså en sån här ett tjockt markistyg. Men för att det inte ska bli det här mönstret av tyget i leran så har jag lite finare tyg däremellan. Och det här är egentligen en gammal rullgardin. För att rullgardinen är lite så här styva och det är bra för då blir det inte så mycket väck på
leran. Så nu får du mangla för hand så att säga nu, dessutom.
Jo, nu på det där vi så måste jag göra. Sen är det viktigt det här just hur man vänder leran, att man kan inte vända den. Man ska inte vända den hur som helst, utan den går enligt ett visst system. Ska se.
Och sen dukarna på tillbaka.
Sen dukarna på, så det här skedet tar ju en liten stund att få det till rätt tjocklek. Så att jag brukar nu ta ner den lite på 1 centimeter per varv så här. Måste man också vända den liksom på det där ledet. Helst så här lite som Englands flagga, brukar jag säga. De här så som ränderna går på flaggan, så ska man mangla leran. Men nu är den rätt tjocklek.
Och nu gäller det att inte tappa både lera och dukar i golvet när du svänger.
Ja, det händer nog ibland det också. Men så där, och nu är den liksom, nu har jag dragit bort att den är lös nu mot det där tyget också, leran, att den inte sitter fast liksom i tyget.
Okej, så nu ska du trycka ut.
Så nu trycker jag ut, ja, så då brukar jag lite måtta så att hur många får jag ut på en sån här, jag tror att jag får bara 3 hyra när de är så stora de här. Så då klämmer jag bara ner så där och sen hoppas man att den lossnar från tyget. Och så sitter den liksom där. Och sen flyttar jag den hit. Och så klämmer jag ut den där. Så då får man en fin lerplatta. Att det är jätteviktigt just att inga hörn böjs. Ingenting får liksom böjas på den här leran. För leran har ett minne. Så allt vad man har liksom gjort med leran så kommer den på något sätt ihåg när den torkar eller när man bränner den. Om ett hörn skulle ha böjt upp sig nu och jag skulle bara tryckt liksom ner det, platta ner det tillbaks. Så när det torkar så böjer det upp sig på nytt. Så det är jätteviktigt det här hur man behandlar leran efter att man har tryckt ut de här. Nu lossnar den där, men då får man lite hjälpa med handen här under.
Lossar du formen som du trycker?
Ja, nu har jag inga mönster alltså på de här kaklen, för de här ska vara helt vita, helt släta, enkla. Men om jag skulle vilja ha mönster i det här så kan jag antingen kavla in en, många använder till exempel gamla spetsdukar eller någonting sånt, att då kan man liksom kavla in den först här i leran så att man får ett mönster. Och sen trycker man ut då. Man kan ju också skära ut kaklen för hand, men det tar ju lite längre tid. Och det måste jag göra då när jag får en sån måttbeställning som jag inte har någonstans till. Mm. Så då tar det lite längre tid att göra kaklen. Men att jag försöker alltid få det gjort med mina de här kakelstansarna, för det går mycket fortare då. Jag gör också mycket egna schabloner, men de är lite sådär, de är lite hemliga med hur jag gör eller vad jag använder för material, för det är just det som är det roliga med det här jobbet, att tänka ut att om jag vill ha ett visst mönster som står upp, att det blir som ett reliefmönster, att hur ska jag åstadkomma det, och de som har hållit på länge med lera så så vet ju att när man kavlar in någonting, en duk, en virkad duk till exempel, så det är ju hålmönster som gör att det börjar stiga upp lera där, och det är då man får den här liksom reliefmönster. Ja.
Hur länge ska de här kartlingarna ligga här nu?
De här kommer att vara färdigtorkade imorgon redan faktiskt. Så att det går jättefort, det här arbetet.
Men de ligger nu alltså här på bordet bara så här?
Nu kommer de att ligga så här bara på bordet, okay, ja. Och sen tittar jag lite emellanåt att är det något hörn som börjar liksom böja upp sig eller något sånt. Så då försöker man lite trycka ner. Sen brukar jag nu liksom göra den här kanten lite mjukare här runt omkring. Men det kan jag också göra efteråt, att jag med ett litet slippapper så brukar jag då gå över kanterna så att de är så vassa.
Okej, imorgon sen då när du börjar fortsätta, vad gör du då?
Imorgon så putsar jag då bort om det har blivit något små, eller just om kanterna till exempel, eller om det är något annat smått lera som har fastnat på kanterna, så putsar jag bort det, gör de så som jag vill att de ska se ut, och sen fyller jag ugnen efterhand och så råbränner jag då, att råbränningen sker då liksom i 900 grader, och sen tar det ett och ett halvt dygn ungefär innan ugnen har svalnat sen på nytt.
Men hur görs den där glaseringen? Alltså sen när de är kalla väl så tar du ut dem?
Jo, då jag tar ut dem när de är råbrända och ställer dem i högar på lermangeln faktiskt, för jag använder den som arbetsbord också. Och sen tar jag min glasyr då som jag har här, en sån här återanvänd.
Plastdunkar.
Ja, plastdunkar. Det är viktigt att det är ett tätt slutande lock på. För det ska inte... Det ska helst inte avdunsta något vatten från den här glasyren. Alltså jag köper glasyrpulver färdigt. Då är det färdigblandat av olika ämnen. Så att jag behöver inte själv i det här skedet blanda någonting. Men om jag får en beställning på någon viss nyans, så då brukar jag sätta till lite pigment.
Okej, så du liksom penslar på det här?
Jag doppar faktiskt kaklen. Jo, jag kan visa hur jag gör. Jag måste bara röra vart den är. Den där. Då måste man röra noga upp det här, om den har stått länge så alla de här ämnena då, eller de här små partiklarna, så de sjunker ner till botten, och vissa glasyrer blir riktigt en sån här seg massa, och det kan vara svårt att röra upp det. Men den här använder jag hela tiden, så den här är inte så svår att röra upp. Men mina kakel doppar jag alltid två gånger för att få en sån där riktigt vit och tjock glasyr. Här har jag ett färdigt kakel. Här ser man nu då att det blir lite sån här små porer i glasyren. Och det beror på det att det här kaklet nu innehåller, eller leran innehåller chamott. Och det gör att det suger i sig på ett lite annat sätt. Att den här glasyren hålls på här nu för att vattnet i glasyren sugs in i den här torra leran, och det gör att de här pigmenten och allt det här liksom sugs fast i den här lerplattan, men det gör också att det blir lite så här porer, så att sen när det har torkat helt, att ytan är torr, så då kan man med fingret gå lite och över ytan så här för att få bort de här hålen, för de syns annars sen i själva bränningen eller efterbränningen. Men sen brukar jag då glasera två gånger alltså de här kaklen, just för att de ska få den här fina tjocka vita ytan.
Just ju baksidan doppar du inte utan
inte bara, nej, jag försöker att ja, sen kan man lite fylla på här då, sen det här blir lite luftbubblor, det här får man sen putsat efteråt, att det blir alltid mera luftbubblor andra gången när man glaserar. Men så här får den nu torka här en timme ungefär. Och så kan jag då igen gå över med handen och putsa bort den där. Eller putsa över de här små luftbubblorna som är där, så att ytan blir helt jämn.
Och sen är det ugnen?
Sen är det ugnen som gäller, ja. Och just den här glasyren, för att få den så här vit som jag vill, så bränner jag den i 1150 grader. Att bränna den i högre temperatur, alltså jag kan bränna upp till 1240 här. Men sen när man har glasyr, eller när man ska glasyrbränna, så då går den där processen lite snabbare, att ugnen kan stiga lite snabbare liksom i graderna. för att komma upp sen till 1150 då, eller 1240. Men sen tar det igen ganska lång tid, det tar igen ungefär ja, lite över ett dygn innan ugnen har svalnat igen.
Och sen när de är kalla så tar du ut dem och så säljer du dem?
Ja, så säljer jag dem. Jag packar dem i lådor och det där för ofta till kunden. Att jag har nu haft mest kunder i Helsingfors-trakten nu, Espoo och Helsingfors. Och mycket roliga, så här, fina gamla lägenheter som jag har haft äran att få göra kakel till, så att det är jätteroligt. Men det är roligt att se de här miljöerna, och nu den här våren så kommer jag också att ha ett ganska stort projekt som ska bli jätteroligt i ett jugendhus. Och om det har lite förskjutits fram det här början på det här projektet, men jag hoppas att det ska bli nu på våren, och då ska jag först åka och titta om jag hittar någon trevlig detalj där i det där huset, och se om jag kan åstadkomma något trevligt mönster på kaklen, och det här är liksom så roligt att få göra helt unika kakel åt kunderna.